Välkomna till Entreprenörskapspodden med mig, Jonathan Taddese, civilingenjörsstudent här på Uppsala universitet. Och i den här podcastserien så undersöker vi kreativitet, estetik och hållbar design i teknikbaserat entreprenörskap. Dagens gäst är ingen mindre än tidigare elev på Uppsala universitet och nuvarande entreprenör Fabian Haglund. Fabian är en av grundarna och nuvarande vd till företaget Storesprint, som finns för att digitalisera de dagliga sysslor som sker i butiker. Storesprint grundades 2017 av Fabian och hans studiekompisar Jonathan Wallgren, Love Fredriksson Eklund och Kasper Strömberg. Och nu kör vi igång med kapitel 1, kreativitet.
Jag heter Fabian Haglund och jag är vd och en av grundarna på ett företag som heter Storesprint. Vi har en digital plattform för butiker och andra verksamheter där personalen generellt sett inte sitter vid ett skrivbord och jobbar och flickar mellan tabbar eller scrollar i telefoner, utan de är ute och möter kunder, patienter, plockar varor, bygger saker och behöver enkla sätt att samordna sin dagliga verksamhet på. Så det är det vi gör. Lite kort om min bakgrund. Jag har pluggat några år på Uppsala universitet. Och då pluggade jag civilingenjör i informationsteknologi. Jag har även läst en del ekonomi. Och utöver det så har jag jobbat inom detaljhandel och hospitality på ICA, IKEA och ett par andra företag med daglig drift. Så det, jag har haft en fot i butiksvärlden och en fot i datorn kan man säga. Sedan jag började jobba och så vidare.
Och nu har du blandat dem liksom med Storesprint.
Exakt. Ja. Jag trodde jag skulle så lämna butiksvärlden när jag började plugga på allvar. Men jag drogs tillbaka.
Vad drar du tillbaka?
Det är en gravitation där.
I love that. Okej, okay, så vi kan väl börja lite på det första segmentet här. Som handlar om kreativitet. Och under den här kursen så har vi liksom lärt oss mycket om så här vikten av kreativitet i ingenjörskonst. Och att det är en förutsättning för innovation. Och för att materialisera idéer. Och det är också idén som är det första som folk brukar tänka på när man talar om entreprenörskap. Liksom. Så hur var det ni kom på den här idén för Storesprint? Vart kom den lilla fröet ifrån? Liksom?
Ja. Nu ska jag akta mig för inte så citera någon stereotypisk tech-entreprenör här. Men idén måste ju börja i verkligheten i min uppfattning. Kreativitet gör sig bäst när det har genuina ramar. Man vet själv om man sitter och kodar på ett så låtsasprojekt att det är väldigt lätt att hoppa över hinder och ta genvägar. Och istället för att vara verkligen kreativ och hitta bästa lösningen där det finns svåra trade-offs att göra. Och idén till Storesprint föddes på golvet i butik helt enkelt. Jag jobbade på ICA var det då. Det var så tidigt som 2016 faktiskt då idén kom upp första gången. Och då så jobbade vi med analoga verktyg, penna och papper, whiteboards och sådär. Och vi hade tydliga direktiv på hur vi skulle jobba med de här verktygen. Och såklart jättemycket att göra. Och jag personligen har, du frågar om tre bra egenskaper. En sämre jag har är att jag är väldigt dålig tålamod. Alltså topp tre dålig tålamod i Sverige. Och jag tänkte så här, fan, jag kan inte hålla på och liksom flytta information från en papperslapp till en tavla till en Excel-fil varje dag. Det funkar liksom inte. Vi måste jobba digitalt så det blir effektivt och enkelt. Och jag tänkte ju så här att det är väl bara gå in och söka lite på Google och hitta någon schysst plattform för det här. Som vi tänker när vi jobbar med tech i övrigt. Liksom. Men vi hittade inget som funkar bra. Och då började vi prata om vad skulle vara ett bra verktyg.
Just det. Så du såg liksom ett behov och sen så bara inget filter där. Sen så bara, vänta vad, jag kan lite programmering. Jag kan liksom så här, jag kan fylla det behovet. Så blev det liksom Storesprint.
Ja, long story short. Precis.
Ja, intressant. Okej, okay, så...
Jag ska verkligen ge cred till mina medgrundare som också har pluggat på Uppsala universitet här.
Just det.
Och faktiskt läst klart sina civilingenjörsutbildningar och har stått för det tunga tekniska lyftandet i det här projektet. Love, Kasper och Jonathan. Och de har ju varit med från väldigt tidigt skede och utvecklat idén och format den till någonting riktigt som har kunnat bli verklighet, så att säga. Så det ska sägas.
Ja, men det är kul att du säger det, för det går lite in på nästa punkt jag hade som handlar om lagstruktur. Och det finns flera olika akademiska positioner för typ när och hur kreativitet uppkommer. Och det kan, alltså, det beror på lite hur man ser det, men det kan komma från individen, ett kollektivt samskapande. Det kan komma från samskapande med intressenter eller samskapande med saker. Och det går troligtvis att argumentera för flera av de här, men alltså, som du sa, så, liksom, så har jag liksom sett vikten av teamet när jag har undersökt hur storsprungen har uppkommit och så. Och jag undrar typ lite mer om typ det, så här, hur viktigt har laget varit för grunden och liksom påbyggnaden av Storsprint?
Jo, men helt avgörande, såklart. Vi har haft förmånen från början att vara fyra grundare med kompletterande egenskaper och kvaliteter, vilket är ganska ovanligt. Det brukar oftast vara en eller två grundare.
Vad menar du med kompletterade egenskaper? Vad är ni liksom,
ja, men man brukar ju prata om, i Silicon Valley brukar man prata om liksom standard playbook, att du har en techperson och en businessperson liksom,
ja, just det,
som hittar synergi.
Ja.
Vi har väl egentligen varit fyra produktpersoner, men en med ett kundfokus, en med, eller två stycken med ett tekniskt fokus och en med ett designfokus. Och i den mixen så har vi kunnat jobba väldigt fort med väldigt små finansiella medel för att bygga väldigt mycket kvalitet och värde, helt enkelt.
Vad har de för, alltså jag kunde inte riktigt hitta det, vad har de för bakgrunder i den här frågan, liksom de medgrundarna?
Men jag kan berätta lite kort om dem. Alltså, vi börjar med Love, som är en barndomskompis till mig och som han och jag som startade företaget från dag ett där. Han har ju läst civilingenjör i informationsteknologi också här på Uppsala universitet och började med att bygga ett par mobilspel på egen hand och lansera på App Store och fick, ja, men så, några tusen nedladdningar och sådär, och har byggt ett antal andra saker på egen hand och, ja, men, testat och lekt runt mycket, har ett stort intresse för estetik också och har väl snöat in sig ganska mycket på hur bygger man användarvänlighet och trevliga digitala upplevelser liksom.
Det kommer vi ta lite mer senare också.
Ja, kul. Ja. Kul. Lite så, cliffhanger.
Ja, precis.
Kasper då, han har programmerat sedan han var liten egentligen. Jag tror tidiga tonåren, om inte ännu tidigare. Och har så varit med under många evolutioner på nätet och så i olika teknikstackar och sådär. Och hoppade på universitetet direkt efter gymnasiet här i Uppsala. Det var där han träffade mig och Love också. Byggt allt ifrån biljettsystem och jag tror han snickade ihop ett eget skolsystem när han gick i gymnasiet där han kunde ha schema och allting samlat och älskar att bygga liksom och sådär. Så de två har ju varit de som har gjort 98% av det tekniska lyftandet liksom, får man säga. Jonathan har en lite mer mixad bakgrund. Han har gjort jättemycket spännande projekt inom grafisk produktion, både liksom filma, fota, ta fram grafiska profiler, marknadsföring för olika företag. Gjort någon serieproduktion till och med SVT. Och sen pluggat två, tre år på Uppsala universitet på ingenjörsprogram också. Så att han kombinerar ju liksom ett tekniskt intresse med ännu mer liksom design och konst och alltså den typen av saker liksom. Och tillför verkligen en visuell dimension till hela teamet liksom.
Just det. Ja, men alltså så här, nu liksom så här, ja, tar jag tillbaka till litteraturen igen här, men
ja, det är universitetet vi pratar om.
Precis, ja. Nej, men det var en artikel från 2009 av Hulshäger och hans medarbetare och då analyserade de kreativitet inom ett lag liksom. Och då pratade han om att jobbrelaterad mångfald leder ofta till mer kreativitet inom ett lag, och vad jag hör här är att ni ändå hade liksom så här, lite olika kompetenser, vilket så här ledde till att ni, ja, var framgångsrika. Men jag undrar ändå så här, vad för roll du har haft, eller liksom varför blev blev just du vd för Storespin, för att hur ledarskapsrollen, den har ju en sån stor påverkan på hur ett företag ser ut, du blir liksom ansiktet utåt. Så här, när man söker på Storespin är du den första man ser. Liksom. Så hur bestämde ni den här rollfördelningen? Varför blev Love head of product medan du blev vd?
Ja, alltså, roller växer ju fram organiskt över tid. I alla fall för oss var det så. Så första åren så är det är en grej på pappret vem som är vd. Man är ett team som sitter runt ett bord och diskuterar idéer och löser problem. Och det kommer upp någonting som ska göras. Det ska skrivas kod eller det ska ringas ett samtal eller designas en marknadsföringsposter liksom. Och den som är bäst lämpad för jobbet gör det. Så nu ska vi köpa in kaffe. Vem är bäst på att göra det? Det är den liksom. Och jag har ju kanske mer av en generalist bakgrund och roll. Jag har ju jobbat som projektledare. Jag har jobbat med drift och jag har jobbat i butik. Jag har jobbat med försäljning. Jag har jobbat som servitör. Jag har liksom gjort massa olika saker. Och jag är ju van att få ut och prata med folk i butik och i andra verksamheter. Jag har gjort som sagt en del försäljning och projektledning och pluggat lite ekonomi. Så det var ju rätt naturligt att jag tog en sån lite samlande roll och att Kasper, Love och Jonathan verkligen fokuserade på sina spetskompetenser utifrån produktutveckling och design.
Okej, så du är liksom så lite mer jack of all trades och liksom där du behövs, så liksom du har ändå ganska bred kompetens, och därför så var det därför att du blev automatiskt vd på grund av det liksom.
Ja, och sen den enda koden jag har fått skriva i vårt bolag, det har varit på ett par konsultprojekt, för att jag är inte tillräckligt duktig
jämfört med
Love och Kasper när det kommer till programmering för den standard vi har.
Mm.
Men det är ju bara positivt. I början fungerade jag mycket som en brygga mellan kundbehov och produktutveckling. Och över tid, med den domänexpertis som jag hade, liksom, som tidigare jobbat i branschen och så vidare. Men över tid så har ju Kasper, Love och Jonathan lärt sig jättemycket och naturligtvis tagit mer och mer ägandeskap. Och idag driver vi ju produktutvecklingen helt i egen regi i princip. Så roller, organisation och hur man jobbar, det är någonting som för oss i alla fall har organiskt vuxit fram. Liksom. Det har inte varit så mycket, ska du eller jag vara vd? Liksom? Utan det blir som man tycker är bäst. Och jag tror där är väl en grej som vi har gjort bra är att vi har varit väldigt prestigelösa. Och verkligen tänkt på så här, vem är bäst för respektive uppgift. Låta bäst idé vinna och styra och så.
Mm. Men jag tänker, alltså, nu när ni börjar växa, ni har ju fått mer och mer medarbetare, ni börjar få fler och fler kunder, alltså när ni blir större, liksom går från en startup till typ scale-up, någonstans där emellan, då måste ni ju ändå ha någon slags då måste någon ha en mer styrande roll liksom. Har ni funderat på hur ni har tänkt komma göra, eller har ni någon så här, eller vill ni hålla kvar det här liksom, där bästa idén styr, eller hur tänker ni liksom?
Nej, men du har helt rätt att när det blir dels man blir växer som team. Vi är 8 heltidsanställda nu.
Mm.
Och vi har 50-tal kunder aktiva och sådär. Och många samarbetspartners och kontaktytor igång. Då måste man organisera sig och styra upp tydligare roller. Helt klart. Så att när man i början håller på att utforska vad kan vara en bra produkt. Det finns en amerikansk investerare som kallar det för wilderness period. Man vet inte om man har någonting på spåren. Till att man faktiskt når någon form av product market fit där man har en produkt som verkligen används och du har folk som ringer dig för att de vill ha den, för att de har pratat med någon som de delar problem och verkligen det börjar spinna lite av sig själv det här. Kunder använder produkten, man bara nej, inte sådär, sådär är jag inte tänkt. Och sen kommer man på, jo det är jättebra, vi ska bara bygga vägen där stigen går och så vidare. Så måste man sätta upp strukturer och det har vi gjort verkligen. Vi har jag fungerar som vd och sen har vi en som är head of growth och en som är head of R&D. Så vi delar upp bolaget i princip i growth och R&D. Där growth står för sälj, kundsupport, admin liksom, och R&D står för produktutveckling, marknadsföring och design i princip. Och Där så ser vi till att ha väldigt tydligt ägandeskap. Vi strävar alltid efter att så här, när det kommer någonting, ja, men vem är det som har ägandeskapet över den här frågan? Det betyder inte att den bestämmer allting och stå och peka med hela armen, utan det är så, vem har ytterst ansvar för att samordna de här diskussionerna som vi har kring det här och se till att vi rör oss framåt på det här området liksom. Och det tror jag är jätteviktigt, att så ge tillit och förtroende till varandra, att ha ägandeskap över saker. Annars så kan man diskutera ihjäl sig liksom.
Intressant. Okej, så jag vill tala lite mer om hur du ser på skolan. Du var ju student nyligen. Och alltså på Uppsala universitet som IT-elev. Och David Cropley, som är expert inom kreativitet och ingenjörskonst, han menar att ingenjörsprogram ofta fokuserar på det här mera djupt tekniska, vilket man ofta behöver som en bas för att kunna förverkliga idéer, men att man glömmer bort att kultivera kreativitet som behövs för innovation. Och det här brukar leda till en disconnect mellan kreativitet och ingenjörskonst. Känner du att det finns en disconnect mellan utbildningen och kreativt skapande? Och varför anser du att kreativitet inte prioriteras i vår utbildning?
Ja, men det är två frågor där. Vi kan ju bryta upp dem lite. Den första var om det finns en motsättning mellan universitetsutbildning och kreativitet egentligen. Har jag tolkat dig rätt?
Inte motsättning, mer mer att man glömmer kreativiteten i utbildningen.
Ja, jag tror så här. Kreativitet i liksom ute i verkligheten. Som sagt, vi pratade lite om det i början där med constraints och så, att det föds ju när man har verkliga ramar att förhålla sig till. Det är då man måste vara kreativ och på riktigt och lösa problem. Och när man lär ut någonting så är man ju, optimerar man ju för teorin. Det säger sig självt. Man har ju per definition inte en verklig situation, utan man iscensätter ju en lärande miljö där man ska lära ut någon form av kunskap, och för att kanske försöka applicera den och hänga upp den på någonting så simulerar man en verklig miljö i princip. Men du kommer ju aldrig hela vägen till att det är en viktig situation. Och utöver det så måste ju man hitta skalbara sätt att bedöma folk på och testa folk på och så vidare. Och liksom, det blir ju en hel organism i sig, utbildning liksom, där ja, men man kanske glider ifrån det här verkliga kreativiteten och optimerar för den här teoretiska inlärningsprocessen liksom. Med det sagt, väldigt generaliserat svar såklart. Jag tror att i verkligheten, så man kommer ut, så inser man, framförallt när man ska bygga ett företag, hur mycket pragmatism som behövs.
Just det.
Hur mycket man behöver så blunda för att det är inte perfekt, eller gud, man skulle lägga mer tid på det där, eller jag skulle vilja läsa på om det här och det här och det här innan jag gör det. Men man har liksom inte resurser, eller man har inte tid, eller kunden bryr sig kanske inte.
Men alltså,
det finns ju olika liksom constraints man behöver förhålla sig till där. Och har man skolats in i ett visst tänk väldigt hårt, så kan det ju vara kanske svårare att handskas med den här liksom röran, den här rörligheten, alltså messiness of the real world, om du så vill liksom.
Ja, men du talade lite om det tidigare, men bara för att få det lite mer klart, så här, vad anser du är kreativitet?
Skapande. Problemlösning. Liksom, tror jag.
Just det, det känns väldigt rimligt. Men om man vänder frågan då, så här, hur känner du att skolan har förberett dig för att bli entreprenör? Eller liksom så här, nu, vad ledde civilingenjörs Fabian till Storsprints Fabian? Vad fick du därifrån liksom?
Jag tror att jag alltid har känt att jag vill ofta göra saker på mitt sätt.
Det var väldigt, väldigt så här, diplomatic answer, känner jag.
Ja, men det är väl också lite liksom en confession att man så, alltså jag tror att för att starta eget företag, alla odds talar emot den. Det är liksom, det är inget att hymla med. Man måste ju ha lite hybris för att tänka att men jag kan bygga upp det här från scratch mot alla odds liksom. Men oavsett vad jag trodde det skulle bli eller tänkte om det när vi satte igång, så handlar det ju om att en liksom iver att bygga och driva projekt framåt.
Mm.
Och inte vara begränsad av institutioner eller regler eller ramar eller så. Utan så
försöka... Allt som akademin är liksom.
Ja, men lite så liksom. Skapa sin egen playground. Mm. Och bara vara superkreativ och driva en idé liksom. Och inte hållas tillbaka av processer. Det är även för stora företag ska sägas. Alltså där man tvingas sätta upp massa byråkrati och processer och så. Vilket kan såklart stävja kreativitet. Med det sagt att det finns ju fördelar med det också. Så att, alltså, jag tänker inte att alla kan vara en startup. Liksom. Det är jag är inte naiv på det sättet. Men jag tror det var det som fick mig att starta företag. Att, ja, men skulle jag starta det här projektet på ICA eller IKEA där jag jobbar själv. Det hade ju varit ett 10-årsprojekt bara att komma till en punkt i organisationen där jag kan börja lyfta frågan.
Mm.
I värsta fall. Så det är ju liksom, det går så mycket fortare om du vill ju ta på dig att göra det själv från scratch liksom.
Kapitel 2. Estetik. Okej, så då är vi inne på segment 2 här om estetik. Och det är lite konstigt kan man känna. Så estetik är väldigt välkänt. Man brukar ofta tänka på att någonting är väldigt fint eller vackert när man tänker på estetik. Men inom akademin så är estetiken en slags kunskap som skapas från en viss sensorisk upplevelse. Så man får ett intryck och sen så får man liksom en känsla, och det kan man använda på olika sätt. Och jag undrar väl lite om ni, hur ni tänkt på estetik i själva produkten, så på Storsman liksom. Så vi har Hansen och Taylor som har undersökt fältet inom organisatorisk estetik, och de beskriver att organisationer och forskning inom estetik. Det brukar forskning inom organisationer. Det brukar fokusera på vad som främjar effektivitet och andra aspekter som estetik är ganska sekundärt och hålls inte ens i åtanke. Och formfaktorn för er är väldigt viktig, eftersom alltså poängen är att ni underlättar butiksdriften, och då måste det vara lätt att använda, lätt att förstå, det måste vara inbjudande liksom. Så hur mycket brukar ni tänka på formfaktorn, hur mycket har ni tänkt på själva intrycket av produkten?
Lite för mycket tror jag. Vi är alla fyra, jag pratar om att Jonathan kanske har specifikt den rollen att vara ansvarig för design och marknadsföring, som är, handlar ju mycket om att visualisera vad vi gör och kommunicera det på ett tilltalande sätt. Men vi alla fyra bryr oss ju om estetik i både privat och i företaget. I början så kunde vi lägga tid på sånt som i ärlighetens namn kanske inte gjorde så stor skillnad för oss där och då, på att bygga en jättesnygg custom hemsida istället för att kasta upp något med liksom,
det är så klassiskt.
Ja, men så. Och det var ju skitkul, så jag vet inte om det var negativt liksom. Men vi har ju fått lära oss att, ja, men jag vet inte om du känner till Pareto Principle, 80-20-effekten.
Ingen aning.
Ja, men det är lite sån heuristik att i väldigt många situationer så behöver du lägga 20% för att få fram första 80%. Sista 20% kostar resten 80%. Och man driver startup, som sagt, man är jättebegränsat med resurser. Det är väldigt viktigt att inte lägga de där sista, att inte lägga massa timmar på att få till de där sista procenten. Liksom. Och där kanske vi har i vissa stunder varit för måna om att det ska vara snyggt och så vidare. Men med det sagt så har det också, tror jag, varit en framgångsfaktor utifrån att skapa en mycket användarvänligare produkt än vad någon annan har gjort på marknaden, och att vi skapar en produkt som är tilltalande för människor oavsett om de är superdigitalt mogna eller egentligen hatar digitala verktyg, att det känns så naturligt att jobba med det liksom, för att det flyter på och det ser lite härligt ut och det är trevligt liksom att klicka runt och jobba. Så vi har mycket fokus på det, och det kanaliseras ju ner oftast i användarvänlighet i produkten, men det gäller ju även hur offerter ser ut, hur bilder ser ut, hela grafiska formspråket liksom.
Hur liksom mäter ni det, eller hur vet ni att det typ är bra quotes liksom?
Vi i dagsläget så mäter vi det genom att fråga folk och observera folk. Alltså folk, användare. Alltså hur fort tar de till sig verktyget? Hur många interaktioner krävs innan de är varma i kläderna, som vi kan säga. Och vi har ju mätt onboarding-tid. Det vill säga från att en kund säger ja till att använda verktyget och sätter igång och jobbar med det, till att det rullar på liksom, och de känner att de får en positiv effekt. De har kommit över den här tröskeln med det är nytt, det är oklart, vad är det, frågetecken hit och dit liksom. Och första lanseringen kanske det var 6 månader onboarding-tid. Och nu är vi nere på, ja, men jag skojar inte, 2-10 dagar. Liksom.
Oh wow, ja. That's an improvement alltså.
Alltså verkligen. Så vi har jobbat stenhårt med det och verkligen bara varit sylvassa i att hålla koll på vart finns det friktion.
Just det.
Och eliminera den friktionen hela tiden.
Om man går vidare lite på estetik i ert varumärke. Så ni har liksom redan börjat få en typ distinkt blå färg, ni har den coola det flygande S-et liksom, Storesprint S-et. Det kanske är lite svårt, eller vad är det för intryck ni vill att Storesprint ska ge till allmänheten? Alltså vad är det ni vill att själva produkten ska representera, om du tänker på typ ett par ord så här, vad är det första man ska tänka på när man tänker på Storesprint?
Det ska kännas enkelt. Det ska kännas modernt eller fräscht eller vad man ska säga. Och det ska kännas relaterbart. Det ska inte vara någonting som någon chef långt uppe har bestämt att jag som medarbetare på golvet ska använda, utan det ska vara någonting för mig. Jag som använder produkten ska känna att det här är utvecklat för min skull, för att mitt arbete ska bli enklare. Och detta tänker vi mycket på när vi kommunicerar och designar överlag liksom. Och får ju förklara det för vissa toppchefer att detta är ett verktyg som är till för, inte för dig utan för personalen på golvet.
Just det, för du var ju den tidsen tidigare. Det är kanske lite det. Så du vill att det ska vara för dem som var som du liksom.
Ja, men det är ju där vi skapar värde liksom. Mm. Så att det är ju inte för att jag har någon sån lagmedarbetarkänsla. Utan det är ju för att det är där vi skapar värde, det är där vi gör skillnad, det är där det finns ett behov på marknaden. Tittar vi på huvudkontor och för företag och dess funktioner, så finns det ju en uppsjö av bra verktyg. Det är bara väldigt och blir över med business intelligence och productivity tools för folk som har exekutiva befattningar liksom. Men för personal på golvet, som vi ser det, glöms ofta bort i teknologiutvecklingen. Och man tittar så mot en framtid med robotar och automatisering. Och det är en lång porta. Så att det behöver hända saker på vägen också. Mm.
Men det är bra att ni kommer ihåg det. Jag uppskattar det. Liksom. men om man vänder det inåt också. För att estetik kan ju också liksom handla om den dagliga känslan för alla medarbetare. Hur det är för dig, men också de du anställt liksom, att jobba på företaget. Vad är det du vill att... Det kanske är lite olika för dig och de ni har anställt. Men hur vill du liksom att det ska kännas för dina medarbetare att jobba på Storesprint? Vad är det ni vill att de ska känna dag till dag när de är där? Liksom?
Bra fråga. Vi pratar ju mycket om frihet och ansvar. Att man får stor frihet att utforma sin vardag och sin roll och sitt sätt att jobba på. Men det medför också ett stort ansvar att förvalta det förtroendet. Så vi vill inte säga så här, gör så här och liksom så. Utan vi vill skapa förutsättningar för att man ska göra ett bra jobb såklart. Och, men vi vill ju ha folk som vill ha ägandeskap och vill ha förtroende. Och som vill ta ansvar och ta initiativ. Och liksom, hellre att de liksom skjuter lite för brett och högt än att de inte skjuter alls. Liksom.
Ja, det här går lite in på det förra, det här med kreativitet. Liksom. Så man, det leder ju till att man har möjligheten till att faktiskt få försöka och testa nya saker. Och det kan ju leda till både, alltså, som du säger, att testa kan leda till vissa möjligheter, men inte testa leder liksom inte till någonting. Så att testa och misslyckas är bättre än att testa och inte testa liksom, överhuvudtaget.
Generellt sett, ja, det finns ju såklart undantag. Man pratar kundkontakt, så tycker jag det är svårare, för att där handlar det mycket om att ge ett professionellt intryck och så vidare. Så att, alltså, där har vi ju pågående diskussioner om hur, ja, men, hur vill vi jobba? Hur mycket analys ska vi göra innan vi kontaktar en kund? Och så vidare. Så att detta tycker vi är jätteviktigt liksom, och prata kontinuerligt om vad vi vill vara för typ av bolag och så.
Kapitel 3. Samskapande. Okej, så nu har vi då segment 3 som handlar om samskapande. Och du har talat lite om det de tidigare, men jag tänker på hur er produkt har utvecklats när det mött kunden.
Mm.
Så med samskapande så menar man att man skapar värde genom att involvera utomstående aktörer i själva skapandeprocessen istället för att bara internt skapa värdet. Och jag läste att ni i ett tidigt skede jobbade tillsammans med IKEA. Har jag rätt?
Ja, både IKEA och ICA.
Just det.
Men alltså massa olika människor. Det är inte så att vi hade så formella samarbeten med IKEAs globala ledningsgrupp, utan nu pratar vi liksom folk som jobbar på golvet i retail, i varuhus, i butiker. Det är säkert det är liksom lite av DNA till företaget att vi har idén har börjat där.
Ja.
I ett samskapande från dag ett, från sekund ett så var det ett samskapande egentligen. Och detta har vi satsat vidare på hela tiden, att ligga sjukt nära kund. Det finns en känner du till begreppet dogfooding?
Ingen aning, aldrig hört.
Det är ett begrepp inom tech där man pratar om att vi ska äta vår egen hundmat.
Ja.
Vi ska använda vår egen produkt.
Just det.
Och detta är ju enkelt när du är det är enklare när du är ett techbolag som utvecklar en produkt för techbolag.
Mm, det är sant.
Men när du är ett techbolag som utvecklar en produkt för butiker eller för sjukhus eller det funkar liksom inte. Du har ju från starten separation mellan den som utvecklar produkten och den som använder den. Medan som du utvecklar GitHub, du vet exakt
då vet
vad
du behöver. Ja,
exakt,
det. Ja.
Exakt vad du vill ha. Varenda subtilitet i GitHub förstår de som bygger det, för de själva använder det och är de som ska använda det. Men när det kommer till den här typen av, så då har vi pratat om starving dog.
Mm.
Att det finns liksom ingen, det finns inget sätt att käka sin egen hundmat här. Vi som techbolag vill ju använda Slack och Monday och sådana saker. Vi kan inte jobba med Storesprint. Det är helt bakvänt. För Storesprint är ju till för en annan typ av miljö och förutsättning.
Mm.
Vi har testat och det är så här, nej.
Ja.
Och vice versa så funkar inte Slack och Trello och så vidare bra i butik av olika anledningar. Så där har ju vi sagt, okej, lösningen på det är att ligga sjukt nära användarna.
Så ni måste samskapa för att kunna göra det ni vill liksom?
Helt avgörande tror jag. Ja.
Men jag tänker på liksom i början på Storesprint, för ni hade ju, antar jag, liksom utvecklat någon prototyp. Hur funkade det här första samarbetet med IKEA och ICA? Liksom, vad gav det er för insikter på produkten?
Oj, massvis. När man kollar på vi tar det i två delar. Dels ekosystemet och sen själva användarupplevelsen. Eller använda perspektivet. Under ekosystemet så är ju när det kommer till konsumentappar och sånt där, konsumenter är helt fria, de tar det bästa för stunden. De är illojala generellt sett och tar det som är bäst just nu. Mm. Och då blir det ju naturligt ett väldigt så vibrant och dynamiskt ekosystem. Men när det kommer till enterprise software, B2B, så skrivs det avtal och det finns stora integrationsprojekt och gamla investeringar man har gjort och sådär. Och allting bokas hit och dit på i bokföringen och balans. Alltså det är mycket mer komplicerat än bäst produkt vinner. Och där har vi lärt oss jättemycket i de samhällena. Hur liksom, vad finns det i övrigt för system och vilken roll kan vi spela i det ekosystemet? Oavsett vad vi tycker och tänker om andra verktyg så måste vi hitta ett sätt att lira boll med dem. Och det har vi verkligen fått ut jättemycket av att ligga nära kunden och förstå det. Det andra, alltså för att ta exempel, en medarbetare i butik kan ha upp till 25 olika system de använder och de jobbar bara helger. Liksom tänk dig själv att komma in och så här, vad har jag för inlogg på det här 13 systemet som jag använder en gång i månaden? Alltså det funkar ju liksom inte. Det andra är användarupplevelsen och där är det så här, du kan göra en ytlig analys och få liksom göra det ganska bra, men för att det verkligen ska funka i praktiken och jobba med verktyget så måste du hitta alla de här små quirksen och tweaksen som krävs för att det ska flyta på. Annars så kommer det att skapa friktion, det kommer att skapa frustration. När du jobbar i daglig drift så är du konstant pressad av x antal aktiviteter som måste slutföras på dina timmar. Och är det något som inte funkar eller lirar bra så kastar du ut genom dörren direkt. Alltså det går på nolltid liksom. Så att det är därför det blir sånt stor ramaskri när det är så en skolplattform eller en sjukvårdsjournal som inte fungerar som den ska. För att vi pratar daglig drift. Det är varje dag rutiner och patienter och kunder som måste mötas och servas. Och då har man inte tid och så. Men jag väntar på update nästa vecka på det här. Patcha den här. Alltså det funkar liksom inte. Då går man tillbaka till analoga processer och liksom skiter i att det tar 4 timmar till. Det måste lösas nu liksom. Så det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. Och det är något man verkligen förstår när man står bakom användarna på golvet och tittar hur det används. Hur viktigt de här bitarna är. Vilket man kan bli lite liksom ignorant för om man sitter på kontoret i bekväm stol och dricker kaffe och bara, men det spelar väl inte så stor roll om den är röd eller blå, du vet. Så, ja. Så det gäller att liksom reality checka sig själv konstant. Man är borta från användarens miljö i 3 veckor så har man glömt bort hur det är att använda det. Man tänker att man vet, men man har redan surrat iväg i någon illusion liksom. Så att det är hela tiden tillbaka till verkligheten och käka broccoli liksom.
Så det återgår lite till med så här pragmatism och som du sa, alltså ni hade en 6 månaders integration, nu var det 2-10, så det är så här, det har ju avgjort fungerat för er.
2-10 dagar, ja.
Ja, 2-10 dagar. inte månader.
Nej.
Nu har ni gått från att bara ha typ 1 eller 2 eller 3 kunder till alltså dussintals. Har den här samskapande processen blivit annorlunda nu? Så ni börjar bli mer och mer streamlined. Så det kanske är svårt att få feedback från så många röster. Hur funkar det med att jobba med så många kunder liksom?
Kul fråga. Jag kan bara se hur vi gör. Vi har fortfarande ett antal de butiker och användare som har funnits med oss från början. Måste göra en shoutout till Amanda Järpemo på ICA Maxi Gnista som blev årets medarbetare i år. Hon har varit med från väldigt tidigt skede och haft väldigt mycket samskapande med oss. Så
kan ge en sån här.
Verkligen, det känner vi sjukt mycket. Vi var där och hejade på och var mycket lyckliga över att se att hon vann. Vi kände att vi hade en liten del i det i alla fall. Sen de butikerna jobbar vi fortfarande med och liksom är där och har kanske lite mer djupa diskussioner och längre kommer utbyten kring det. Sen med på volym, man har 50 butiker, kan man inte sitta och ha liksom filosofiska produktdiskussioner en gång i veckan, utan då har vi med en streamlinad process, precis som du sa. Vi är ute och servar kund eller ringer, pratar på telefon. Så fort det sägs någonting om produkten, oavsett vad det är, så skriver vi upp det som en ticket. Och sen har vi ett möte i veckan där vi går igenom alla nya tickets. Och så säger vi så här, relevant, inte relevant, samla mer kunskap, delar upp det liksom. De saker som är relevanta, de får Kasper och Love som är ansvarig över roadmap och produkt. De får ju ansvar då att placera in det här i allt som händer. På vilket sätt ska vi utveckla det här? När ska vi utveckla det? Hur hög prioritet har det? Och så vidare. Så vi det är klart att saker faller mellan stolarna, men vi försöker då i princip bara mata liksom som ett business stream av kundinput som bara rullar på liksom.
Men hur värderar ni liksom vissa idéer över andra? Vad är era kriterier?
Intressant fråga. Vi testade ett tag att göra ett framework för det här. Där vi hade typ 10 olika frågor och så betygsatte vi 1-10, så fick man ut en snittsiffra liksom. Och så hade vi också en uppskattning på hur lång tid tar det utvecklas. Så fick man så betyg per timme utvecklat. Så sorterade vi in Excel. Riktigt schysst ingenjörsapproach där. Vi släppte den efter några månader. Det var lite tungrot. Men idén är god och vi jobbar väl med samma princip. Att dels titta på det utifrån så enkla liksom, ja, men försöka förhålla sig objektivt till det. Är det liksom, vad skapar det här för värde? Hur lång tid har det fått sig utveckla? Men sen finns det en annan större fråga och det är där vi tror att vi har en god, sund filosofi när det kommer till produktutveckling. Och det är att varje funktion som du lägger till ökar ju komplexiteten i kodbasen men också användarupplevelsen. Så du kan inte bara stapla funktioner i en mjukvaruprodukt. Den blir sämre efter ett tag. Liksom. Du vet de här gamla systemen, du går in och så är det en meny med 80 val. Liksom. Varför ligger det i en... Alltså, du kan lika gärna dela upp det i 4 olika produkter. Eller liksom, vad är poängen med att ha en stor hamburgermeny? Och så ska samma team hålla koll på 80 olika features. Det makes ingen sense. Liksom. Utan varje feature du lägger till bör ha någon form av synergi med övriga funktioner som redan finns. Det bör finnas en vision för vad produkten ska bli, vad den ska göra, hur saker hänger ihop, där när vi adderar någonting att det faktiskt förhoppningsvis förenklar. Vi har ju i många fall tagit bort funktioner och sånt för att förenkla. Och det är ofta skapat mer värde än att bygga någonting nytt. Och där får man ju bara ha en utvecklande intuition och ha kontinuerligt liksom en intellektuellt ödmjuk approach till hur man liksom utvärderar idéer, inte bli fäst vid idéer, inte känna det här var min bebis, den här idén liksom, utan verkligen hela tiden försöka förhålla sig till vad är visionen, vad gör användarna på riktigt, hur ser verkligheten ut och kombinera de här två liksom, den abstrakta visionen med verkligheten där ute. För springer du på alla feedbackar från kund, då är det ju sänkt.
Ja, det går inte.
Det är för spretigt. Så du måste ju också vara väldigt aktiv i att filtrera och välja vad du ska göra liksom.
Okej. Okay. Mm. Alltså vi hoppade lite så här i förväg för att ett sätt att systematiskt kunna liksom definiera samskapande är DART-modellen. Och det är en akronym som står för Dialog, Access, Risk Return och Transparency. Och då har du, ja, dialogen handlar liksom om att man måste ha en interaktion mellan ens kunder och själva företaget. Och det har du talat om att, så här, att ni, det är någonting ni lägger mycket vikt på. Att ni alltid måste jobba med kunden för att faktiskt kunna göra StoreSprint någonting värdefullt. Och att ni har möten, ni har samtal och att era OG-kunder, de får lite extra tid.
De ger oss mycket också, så det är win-win.
Verkligen.
Förhoppningsvis.
Men jag tänker på det här R-et mer som står för risk return. Där varje aktör i det här samspelet måste kunna bestämma liksom, så här, vad är fördelen, vad är nackdelen. Så ni vill ju obviously ha fler kunder för det är bara bra för er. Själva butikerna, ert verktyg ska göra butiksdriften lättare. Det kanske kan vara lite svårt att övertyga dem om det. Liksom hur, i alla fall i början, hur gjorde ni för att få dem att inse att StoreSprint är någonting som ni vill ha? Det är ett bra verktyg. Så vad var liksom er pitch eller, och hur har ni fått folk att börja använda produkten?
Mm. Bra fråga igen. Tror man googlar typ technology adoption curve så finns det en sån klassiker på early adopters och så vidare. Det är inte helt linjärt det där, hur en produkt anammas, hur en idé anammas. Och det är en helt annan grej att sälja in det till första 5 kunderna som att sälja in det till nästa 50 som nästa 500. För de första är ju så, de första vi pratade med, det fanns ju ingenting att sälja in. Det var ju en idé liksom, vi visste ju knappt vad vi skulle bygga. Vi visste i grova drag vad det var. tanken var. Men vi kan ju inte prata, vi kan inte svara på massa frågor för det finns inte än. Då gäller det ju att hitta folk som är intresserade av utveckling och alltså gillar att vara pionjärer och driva innovation. Gillar det. Alltså då brinner för det i princip. Och därmed tacksam på ICA att det finns ju en 1300 butiker där alla drivs av engagerade entreprenörer vars värdeord är enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Det är det försöker andas hela tiden. Så det finns ju väldigt mycket där. Och vi har haft förmånen att få jobba nära väldigt många sådana personer som har varit väldigt taggade helt enkelt på att snacka möjligheter. Och vi har förvaltat det väldigt bra och varit responsiva i det och sådär. Så det har varit först starten. Sen när du har starten så då kan du ju börja slipa fram ett koncept som faktiskt funkar i praktiken. Och då kan du ju börja gå ut sen och säga så här. Det här har vi testat med 5 butiker. Nu ska vi börja skeppa ut det här på ytterligare 10 till en start. Och då är det fortfarande folk som är tidiga på det. Liksom. Men då är det lite enklare. Då kan man börja direkt och prata värdet och vad man har sett för fördelar och nackdelar och så. Och till slut så kommer det till en punkt där i princip har en, där vi är nu känner jag, där vi har en standardiserad uppstartsprocess. Vi vet exakt vad som, vilka fördelar som finns, vilka nackdelar som finns. Och det är klart vi lär oss nytt hela tiden. Men nu kan ju vi prata i sömnen om hur det funkar. Vi kan ju svara på alla frågor. Och då är det en helt annan sak. Och sen så kommer det till en punkt där det börjar tippa över. Där folk säger, oj, grannen gör det här. Då frågar de inte ens vad det är. Den till grannen gör det. Varför gör inte jag det?
Så vilket skede är nu? Nu är ni där emellan någonstans?
Vi håller på att gå från de som förstår värdet som när vi förklarar det till att Johan och company där borta är ju grymma på butiksdrift och de använder det här. Det måste ju vara någonting. Det måste vi titta på. Så vi är lite där emellan ska jag säga nu. Men det förändras verkligen hela tiden och där får man ju också passa sig för att fastna i första cykeln och tänka att alla är så här supertaggade på 17 nya funktioner. Och någonstans så måste man evolvera med sin kundstock och kanske mogna. Och liksom, jag tror det finns en bra bok om det, Innovators Dilemma, att du kommer till en punkt där du blir liksom lite fångig i din egen innovation. Men det är svårt att fortsätta driva innovation av en rad olika anledningar. Så det är väldigt, väldigt intressant. Vi tänker mycket på det där. Folk är ju flockdjur. Vi gillar ju att härma varandra.
Just det, ja.
Det är ingen snack om den saken.
Okej. Väldigt intressant. Det är väldigt, väldigt bra råd här. Och väldigt insightful. Jag har väl typ bara en sista fråga. Det är mer om hur har du känt genom den här resan? Eller hur känns det nu? Och vad är planen för Storsprint framöver nu?
Det har varit väldigt, väldigt kul och väldigt lärorikt och så vidare. Klyschigt, men så är det verkligen. Herregud vad man har formats och utvecklats utav det. Det har definitivt varit upp och ner. Jag vill inte porträttera det som någon så solskenshistoria hela vägen. Utan,
vad menar du med det? Vad menar du med upp och ner? Liksom?
Ja, men alltså, jag skulle säga att ditt privata liv och ditt arbete blir sjukt integrerat. Och det är både väldigt härligt och utmanande. Och man lär sig över tid att hålla isär det. Men det tog också tid att lära sig att hålla isär det. Och det är ibland fortfarande utmanande. Så man ska nog, det gäller att verkligen tycka det är kul. Och det gäller att gå igång på idén om att bygga någonting. Eller det problemet man löser. Eller så. Verkligen brinna för det. Man kan inte tänka att så här, men jag ska gå in och göra en quick exit här, utan alltså, det är stor risk att man kan ha tur, men det är som att vinna på lotto liksom. Det gäller att tänka att det här är något för mig in the long run liksom, och, tror jag verkligen. Här och nu så har jag nog aldrig känt mig mer motiverad och taggad på det vi gör. Det är ju nya utmaningar hela tiden. Nu håller vi på med både ny personal och det är nya kunder och det växer och vi har mer resurser och det är svinroligt. ärligt sagt. Så hoppas jag att världen inte brinner upp runt om oss. För så vi får bygga färdigt här. Och såklart. Nej, men vi är optimistiska och jobbar på. Och har skitkul på jobbet varje dag. Så att all good. All good.
Så verkligen tack till Fabian för att han kom hit och pratade med mig. Förklarade mig mycket om kreativitet, estetik och samskapande. Och om ni vill läsa mer om Storsprint så kan ni gå in på storsprint.com. Eller så kan ni även söka på almi.se och söka på Storsprint så får ni läsa mer på deras artikel där. Och det var det. Det var jag. Tack för mig. Jonathan Taddes heter jag. Och det här var Entreprenörskapspodden.